och välkomna alla glada seriediggare till Hög av seriers 116 avsnitt med Anton Bjurvald,
Anders Lundgren,
Fredrik Ablan.
Denna vecka kommer, precis som förra veckan, att domineras till stor del av Lisa Medins fantastiska berättelser om saker och ting. Hon kommer berätta om fortsättningen på Sonic, vad ska man säga, sagan utanför serien.
Det är bra, det är Sonic-saga.
Ja. En skrämmande Sonic-saga.
Ja, jag var ju inte med när hon berättade, men jag har suttit och lyssnat och blev otroligt fascinerad av alla vändningar hit och dit. Så att det kommer senare i programmet. Men först ska vi börja med lite nyheter och kanske framförallt den fantastiska rekommendationen som du och jag har att komma med, Freddy.
Om en fantastisk utställning, ja, som vi var på i London.
Yes.
Vi kom precis tillbaks. Ja, och nu ska jag säga, den har ett långt namn. Men det heter Comics Unmasked, Art and Anarchy in the UK.
Yes.
Så det är ju Paul Gravett, inte helt obekant, som har legat bakom, ja, bland annat.
Bland annat, precis. Och jag tror det var Dave McKean, som jag är stort fan av, som hade varit med och behjälplig i den estetiska utformningen av själva utställningen.
Ja, men och det var inte vårt primära mål till förfärden. Vi åkte över för att se live podcasten av Hollywood Babylon som var på Hammersmith Odeon på tisdagskvällen.
The Apollo.
Var det inte så? Nej, just det, Hammersmith Apollo kanske.
Ja,
hur som helst.
Yes.
Hammersmith Odeon var det.
Nej, det är Apollo.
Ja, okay.
Det står så på
Apollo.
Ja. Va? Är det för att du gillar apor, Anders?
Ap-ollon.
Anders har en banan i munnen. Han kan inte svara nu.
Han kan inte försvara sig.
Nej, jag kan inte försvara mig för jag apar mig för mig.
Nej, precis.
Oh. Ja. Ja, hur som helst.
Jo, men vi var där och vi passade på att gå förbi The British Library. Ja. Där de har den här fin utställningen. Jag har varit där och sett andra utställningar och man blir
alltid
förvånad.
Det är ett fint ställe. Alltså.
Ja, det är ett jättefint ställe till att börja med. Mm. Och sen så de lägger mycket krut alltså på utställningar, jag bara, rent tekniskt sett. Ja. Man blir alltid imponerad.
Ja. Så lyckades vi förstås besöka Gosh Comics och
Orbital
och Forbidden Planet. Det bara blev så.
Ja.
De ligger ju nära varandra.
Sånt tänder när man är där.
Ja.
Jag såg faktiskt en väldigt snygg utställning om utopier och dystopier på just British Library för 10 år sedan.
Härligt.
Ja. Men om man ska prata utställningen så var den väldigt omfattande. Jag tyckte att den var omfattande tematiskt, ja, om än inte kanske materialmässigt, om man säger.
Nej.
Man kan säga att de hade lagt krutet på att hitta rätt exempel för de olika temana, och sen så var det inte översållat med grejer att titta på, men
det, nej, oftast, precis, det var som de hade precis något tema och så var det kanske tre böcker som hade lagt upp ett uppslag och så skrev lite om skaparen och varför det här verket var viktigt liksom. Jag tyckte det var ganska lagom.
Jo, men jag tycker också det. Jag känner att det är mer beröm det omdömet än någonting annat faktiskt.
Ja.
För att jag känner att det jag känner ofta i mina utställningar är att det blir så mycket.
Mm.
Och att man liksom man, och det här var det ungefär som att de hade liksom lagt upp precis det man behövde. Så det kändes inte som att det fanns något överflöd och det gjorde också att det gick relativt, vad ska man säga, det gick bra att ta in alltihopa på något sätt.
Ja.
Och jag blev glad av att jag kände igen kanske en tredjedel av verken i alla fall.
Men jag har själv alltså många svarta fläckar på kartan för Storbritanniens utgivningar, som jag har själv läst mest amerikanskt. Så det blir ju så. Men flera namn återkommer ju hela tiden. Grant Morrison, Alan Moore. det blir ju så.
Mycket Peter Milligan också.
Ja, Peter Milligan. Jag gillade de hade en fin avskärmning för porrserierna.
Ja.
Så att man inte behövde utstå dem. Man kunde gå runt.
Ja, just det.
Eller gå in och stanna.
Och så var det var en liten skylt som var så här, som det stod när man var på väg in där, så här, ja, bara så att ni vet, här inne så ska man helst vara vuxen för att titta. Så att, men det var också ett bra utsnitt av.
Men gick aldrig in dit.
Jo.
Hur många varv menar du?
Nej, men också det som var schysst var att de hade en bra balans av riktigt, riktigt gamla serier från 1800-talet till modernt. Alltså det kändes som att de hela tiden gick på det här, så här började det här var liksom storhetstiden, så här ser det ut nu på väldigt många roliga ämnen. Så, där. Så att, ja, det var, jag kan absolut rekommendera det. Om man är i London så är det nästan krav på att se den utställningen.
Ja,
för det var inte dyr att gå på heller.
Nej. Det var en liten slant.
Men vad handlade ni för något då i London?
Inte så mycket. Vi skämtade om det här själva. Att vi var så vuxna och tråkiga när vi var runt i London. Vi köpte kalsonger och strumpor.
Ja.
Det här är på riktigt alltså, det är inget skämt.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, exakt. Det kanske blev lite annat också. Jag köpte lite indie-serier på Gosh. Som har ett fint bord där de skyltar. Så att...
Presenter då? Presenter? Kom igen nu.
Det kan ha införskaffats, men det kan vara så att den personen som skulle ta med sig dem har glömt det.
Det kan vara så.
Ja, för
det kan vara så.
För vi är inte i bild nu heller.
Nej,
men
precis.
Tänk på det, vi är inte i bild.
Nej.
Det är bara ljud.
Fast det är bara ljud.
Det är ett precis. Bort med 5 avsnitt.
Ja, men det här förklarade vi när vi spelade in det första avsnittet av den nya videosatsningen, att videoavsnitten går ju numera utanför numreringen, så att det kan komma ett när som helst.
Det är helt en kuslig tanke.
Ja, när som helst kan man få se oss in the flesh.
Ja, precis. En död dag så drar man på YouTube och så ser man bara sig själv filmad när man sover.
Ja.
För att Johan Hoff har skaffat mörkerkamera. Ja, så ser man att jag ligger och sover i Batman-lakan.
Ja. Jo, men det skulle ingen bli förvånad över.
Nej.
Men som sagt, det blev inte så mycket hoppande faktiskt.
Nej.
Vi drack mest öl. Det var trevligt.
Det var mycket drickande.
Jag såg
och bara
att ni började dricka single barrel direkt efter frukost.
No. På flygplatsen.
Ja.
Det var väldigt god dessutom.
Mm.
Och det var väldigt intressant att vi började...
Jag är stolt över det.
Ja. Tack.
Ja, men det var över en 10-tiden.
Ja, det var en 10-tiden. Ja, men vi skulle ju hålla oss på fötter hela dagen. Så det var med lite raketbränsle.
Det var stärkande från början. Här.
Ja.
Men hur som helst, det var värt resan helt klart. Och vad ska man säga? Ja, men rekommendation för museet.
Ja, precis. Comics Unmasked, alltså Art and Anarchy in the UK, kan vi väl avrunda med. Ja.
Hur länge på, står det där? Hur länge?
19 augusti har man på sig.
Nej, gott om tid.
Mm. Vi kan väl börja prata om någonting som blev, vad ska man säga, lite stormigt vattenglas och som kanske lite överspelat, men som ändå värt att nämna. Dels för att David och Meredith Finch tar över Wonder Woman efter Brian Azzarello och Cliff Chang.
Det är en fantastiska satsning.
Ja.
Det här arket är otroligt.
Ja.
Och det är 4 samlingar som finns ute nu, va?
Ja, den fjärde kommer. Man kunde beställa den senaste previs, tror jag.
Ja.
Blood Guts War, och sen så kommer
Iron.
Iron.
Just det.
Ja. Tror jag senaste.
Mm.
Ja. Eller om det kom en femte också.
Det är det jag sitter och funderar på, om det ska bli en femte. Hur som
helst. Måste bli en femte, men...
Men lösnumren, de sista lösnumren kommer nog alldeles strax.
Mm.
Det är inte långt kvar där. De ska knyta ihop.
Jag tror att Tears kan den eventuellt heta
femte. Det låter bra.
Hur som helst, vad vi skulle säga om det var ju inte kanske så... Vi har lite åsikter om själva övertagandet, men det var ju så att David Finch sa något olyckligt att han inte ville framställa Wonder Woman som feminist. Eller beskriva henne som...
Nej, han blev intervjuad där på Comic Book Resources där om sitt övertagande av serien.
Mm.
Ja, det skulle han ju inte ha sagt tydligen då.
Nej, för att precis, det var väldigt olyckligt formulerat, måste jag säga. Om minns jag inte om det var han eller hans fru, men
det var han.
Ja, det var så. Okej, som sa typ så här, och jag vill inte kalla henne feminist, men att hon var typ,
men hon är
stark.
Hård
och precis,
stark och vacker.
Ja,
han var väldigt noga med att hon var vacker.
Ja, han pratade väldigt mycket om bara jag ska hennes visuella stil.
Ja.
Fast han är ju riktigt jäkla fin.
Men han är ju tecknare också, så det kan
det är klart.
Hade han inte lagt till det där, då hade man kunnat tycka vad han har tråkiga visioner för Wonder Woman, men alla till det där så blir det. Har han verkligen fattat vad Wonder Woman handlar om?
Ja.
Men så jag och Anders pratade lite om elektroniskt.
Mm.
Att egentligen handlar det ju om att David Finch inte förstår vad feminism innebär.
Antagligen inte, nej.
Nej, för det är ju det som är märkligt. Man får ju själv en sorts väckarklocka emellanåt, för att man själv umgås i så förfinade kretsar.
Ja, precis.
Att det inte är någonting som är märkligt om man säger att man är feminist eller så. Det är ingen som direkt reagerar, nej, feminist skulle jag aldrig kalla mig eller så.
Nej.
Det, som man ju...
Skulle kvinnor ha samma rättigheter och förutsättningar som män? Aldrig!
Nej.
Ja, what?
Nej, men sen så utanför den här till viss del då, skyddade sfären som man befinner sig i, så är ju feminist fortfarande ett laddat uttryck.
Ja, jo, men precis. Jag tror att det är det som blir problem, och jag tror speciellt i USA att det,
och det man tänker direkt på så här feministisk vrede
exakt.
Och som ju är berättigad tycker jag då, men som väl om man är utanför jag ser på det utifrån så har man någon annan bild av det, liksom. Jag tror att den här nidbilden, liksom, tjuriga kvinnor, liksom.
Jo, men problemet är ju att det känns som att vad han försökte göra var att inte stöta sig med någon när han sa det här.
Nej, precis, jag tror
och vad han inte fattade var att för väldigt många så är Wonder Woman kanske urtypen för feminism, alltså till och med symbolen för feminism för väldigt många. Och då tror jag tror att man kan reagera på att han... Jag tycker så här, att det enda jag känner att man kanske behöver ta från det här, det är att det är tråkigt att Finch kommer ha att han kommer vara inblandad i hur Wonder Woman framställs, för det är uppenbarligen så att han inte riktigt har fattat karaktären.
Nej,
och om man precis. Kollar hur han tecknar henne, för det vill jag lägga till, så tecknar han ju henne, alltså det är ju inte den roligaste.
Nej, men
jag vill bara säga det, jag tycker att han, om man jämför med hur Cliff Chang har tecknat henne, och det är ju inte så att det bara finns ett sätt att teckna en karaktär på.
Här
känns mer som att man har spolat tillbaka det till någon slags mitten av 90-talet.
Jo, precis, den looken.
Det är cheesecake, alltså Cliff Chang, och även då när Darwin Cook tecknade henne i fantastiska New Frontier, så är han ju en, liksom, en stark kvinna, liksom, väldigt högrest och sådär, men har ju haft en så här relativt realistisk anatomi ändå, trots att det är ju en Amazon-prinsessa, men liksom Finch förde ju tillbaka till den här cheesecake-grejen där hon har, som hon har haft ibland. Vi hade ju i den här fantastiska boken som du fick med du vet, serierelaterade grafer och statistik och cirkeldiagram och sånt där. Där har man ju en väldigt underhållande och ganska graverande för seriebranschen genomgång då, som stapeldiagram på hur Wonder Womans ben framställs, alltså vad hon har för kläder och hur det här, den här hennes dräkt blir skuren på ett allt konstigt sätt, allt eftersom åren går, liksom. Och det här är ju verkligen som vi säger då, dra tillbaka klockan till 90-talet. Och det är ju synd när man har, samt att de ju faktiskt inte kommer att bygga vidare på vad Azzarello och Chiang har, utan den ska ju ses som någon sorts standalone.
Ja, precis, det verkar bli så att,
Hon Meredith då säger att de vill göra, ta det lite mer mainstream. De tänker att kort första historia, de tänker inte ge sig ut på någon jätteepik eller något sånt där. Och för mig så känns det bara som att det är lite... Det var som när Bryan Singer lämnade över X-Men till Brett Ratner. Det är någon som har haft en vision som har gjort något intressant, och nu lämnar han över till någon som gör det vad företaget vill.
Ja, exakt.
Och det är ju tråkigt, eftersom att vi har ju sagt, och det har vi tjatat om sedan de började, att Wonder Woman är en av få titlar som faktiskt har hållit hela vägen sen de började i New 52. 30X-nummer, jag kommer inte ihåg vad det var. Men... så det tror jag, tycker mest att det är tråkigt. Jag känner att det är så.
Om man ser att de har typ fyra alternativ efter den här, så att de kan fortsätta i samma stil, de kan lägga ner. De kan göra en helt annan typ indieaktig inriktning, eller så kan de göra det här. Det är absolut tråkigaste att de bara, vi gör det till en vanlig DC-titel, liksom.
Ja.
Som bara inte sticker ut på något sätt och kommer vara skittråkigt, troligtvis.
Ja, förmodligen, för alltså David Finch, hans Batman var ju verkligen inte bra. Alltså.
Nej, jag för mig att Finch har haft en lite mer skruffig stil. Och de här Wonder Woman-grejerna var ju mer sleek, vad säger man, rena linjer. Och det var ju fint, även om det ser ut som han ville se ut som Jim Lee, liksom. Det är det han tecknar. Men det är, alltså, och det är jättekul att det är, att hans fru, att det är en kvinna som går in och skriver. Det är jättebra.
Ja, och det sades ju rätt mycket om när det här annonserades innan den här intervjun. så var det ju rätt mycket snack om att det var kul att det är en kvinna som får skriva, sig vad hon kan göra med det och såna här saker. Men det är också ett, tycker jag, ett tecken på att det behöver inte vara så att bara för att man är kvinna så skriver man bäst om kvinnor.
Nej.
Eller för att man är man så kan man inte skriva kvinnor, eller tvärtom.
Nej. Men sen så men det är min reaktion var, en kvinna som kommer in och skriver, det är väl jättekul, så bara, och sen så bara, det är hans fru som knappt har gjort någonting tidigare. Hon har gjort tre one shots, tunna lösnummer, och bara okej.
Det känns, betyder, jag vet inte,
det känns lite farligt.
Yes. Ja, men vi får se hur det blir. Men vi tycker i alla fall att feminism är coolt. Och att
ja, Wonder
Woman är en feministisk karaktär,
ja, alltså, vi skulle till och med kunna säga att ett feminism är nödvändigt.
Ja, det är liksom, dessutom
ja. Det, är, men, sådär, det är definitivt coolt. Men det är ju liksom en, det är ju inte en, ja, nej, men det är en självklarhet för oss.
Ja, ja. Jo, men precis.
Och varför det behövs kommer vi kunna återknyta till den sedan länge utlovade Weird Love-recensionen som jag har lite framöver.
Ja, ja, precis. Förmodligen i nästa avsnitt får vi hoppas på att det kommer.
Det skjuts upp och skjuts upp.
Det skjuts upp.
Men den som väntar på något gott...
Sorry, we didn't have time for you this week.
Vi kan väl säga så här, vi skyller allt på Lisa Medins, att hon är så entusiastisk och fantastisk.
Skulle lägga skulden på en kvinna nu?
Nej.
Ja, för fan,
nej,
Anton.
Nej.
Ja, nu lyckas vi vrida en hyllning till någonting negativt. Det är
precis.
Snyggt.
Det är typiskt sånt som Fred håller på med.
Ja. Men apropå
the blame game.
Lisa Medin, så var ju hon i en annan mediestorm för ett tag sedan när hon inte var med på Höga serien, hon var med på P1 var det?
Just det. Ja, just det.
På grund av en lite olycklig formulerad, inte intervju men väl en recension.
Ja, just det här har vi inte pratat om.
Nej,
just det.
Där man buntade ihop kommissarie Kvadrat Johanna av Joakim Pirinen, Johanna Hellgrens nattbror och just det, gissa den tredje.
Jag kommer inte ihåg.
Jo, men det var, ska vi se. Du vet, det var ju hon som var med på releasefesten där i Göteborg och hade den här spännande kondompromotion för sin serie. Min skam, min mitt dåliga samvete heter den.
Mm. Ja,
av
okay.
Stina Hjelm.
Stina Hjelm.
Ja. Mm.
Bra.
Och allt det här buntas ihop med Kalle Anka var det.
Ja, det var den som den ja precis, det sammanhållande grejen som ramen som hon valde för den här texten var liksom hur hon mindes att det var ångestladdat för henne att läsa Kalle Anka när hon var yngre, för att det gick alltid åt helvete på grund av Kalle Ankas dåliga temperament, och så ungefär så var det i serierna idag också.
Ja, okej. Okay.
Mm.
Det blev ju lite reaktioner på det kan man väl säga.
Får jag bara säga, har inte sagt det som behöver sägas om just det här? Apropå stormigt vattenglas. Alltså,
jo, jag ville bara få fram att Lisa Medins media hegemoni, att den liksom...
Den bara växer.
Kommer
det är egentligen mer intressant än diskussionen.
Ja. Ja. För att det här, det är inte så mycket att säga där, men förutom att vi blir påmind om att vi behöver en bättre seriebevakning i svensk media. Helt
Vi är inte förvånade, men man blir svårt att bli förfärad. Man blir lite så här, men så här är det, det är tråkigt. Liksom.
Ja.
Ja. Mm. Men jag vill bara fortsätta. Det är lite fler DC-nyheter som jag tyckte var intressant att ta upp.
Okay.
Deathstroke vill jag bara säga.
Just
kommer
det.
Tillbaka. Får en ny, för att jag gillar Deathstroke och lite snackas det om att det är för att han visades ju upp i senaste säsongen av Arrow och blev en direkt en tittarfavorit tydligen, så att men det som var kul var att det är en kille som heter Tony Daniel som skriver, känner inte till någonting, men sen är det en
en hel debatt
precis.
Ja, och sen en kille som heter Sandu Florea, rumänsk tecknare som kommer teckna.
Ja, just det, och jobbar ju faktiskt med en stor rumänsk serieutställning som har turnerat runt.
Ja, men jag tänkte att du hade en liten koppling där, Anders.
Ja, men han är en bra kille.
Men sen tycker jag det är kul att Deathstroke, och sen de skriver som att det här är liksom, det kommer gå mer åt Punisher-hållet nu. Alltså det vill säga, vi kommer aldrig få folk att verkligen alltså han kommer aldrig gnugga armbågar som det heter på engelska med Stålmannen Deathstroke. Nej. Utan istället kommer vi se till att det är någon som tar hand om de riktiga bad guysen på något sätt i DC.
Okay.
Så att det kan, med tanke på att det började rätt bra när de gjorde nya DC-52 och sen fick Rob Liefeld blandas in och så där.
Ja, det gillar ju den första
typ första sex numren.
Ja, första numren där av Deathstroke.
Så att det ska bli kul att se att han får komma tillbaka. Och sen så ska vi också säga att Batman The Giro Kuvata Batmanga kommer släppas i höst på i pappersform, DC pappersform, det är från 60-talet. Tyckte jag var en rolig nyhet.
Ja, den har ju funnits släppt redan.
Ja, men då kommer en ny release.
Out of print, ja, tror jag. Ja, för den släpptes väl länge sedan, va?
Ja, ja. Jo.
Och den, kommer, den släpps först digitalt och sen kommer den i höst. Någon gång under 2014 kommer den komma.
Okay.
Och det är lite kul, för vi, du har ju berättat, du introducerade, nu pekar jag på Anders här, fint visuellt. Men Anders introducerade det här för mig när vi läste Batman Incorporated, och då pratade du om det här, och så därför blev jag nyfiken. Så det är kul att de gör någonting om.
Ja, det är där som Lord Deathman
grupp. Exakt, precis. Det är ju ascoolt.
Det var lite små nyheter på DC bara.
Ja, jag undrar om den här, sorry, jag går tillbaks till Wonder Woman. Jag undrar om de har valt den här inriktningen för att det ska vara mer strömlinjeformat med filmen där hon ska vara med.
Det är möjligt.
Ja, jag menar, vad menar, om du ser influenserna bara, om Arrow, om en biroll i Arrow är det tillräckligt för att en tidning ska återlanseras liksom. Jag menar,
sen var ju, han hade ju en rätt framskjuten position. Det var i alla fall en hård bossfight i Arkham Origins.
Ja, just det. Men jag kan lägga till bara jättesnabbt också att de har ju annonserat vem som kommer vara Aquaman i nya.
Ja, just det.
Khal Drogo, den fruktansvärt värdelösa skådespelaren som spelade Conan i den nya versionen, som jag inte ens ihåg namnet på nu. Jason Momoa heter han, nu kommer jag på.
Momoa,
Och det kan ju vara den sämsta castingen som har gjorts någonsin på förhand. Tänker du Aquaman, tänker du någonting mindre? Om vi håller oss inom det manliga könet för att göra en Aquaman, finns det någon som passar mindre in än Jason Momoa? Förutom att han är surfare.
Aquaman har ju traditionellt framställt som mer sleek, så att säga. Mer, han är ju en simmare.
Ja, precis, han är en simmare. Ja, exakt.
Ja, men hade de kastat Namor, då hade jag kunnat tänka mig Momoa.
Ja,
liksom.
Ja. Men hade blivit bra.
För han är ju liksom ilsk och sur och sådana saker. Aquaman, det känns som att... Ja, han ska, för mig ska han vara lite the goody two shoes i gänget, men jag kanske har fel.
Ja, men han är ju då återlanserats som en hårding med ledjack och sånt där ju sen New 52. Ja. Aha, det är ju gammalt, så att,
Okej, vi släpper det har med film att göra. Det,
så men kommer han ha en blond peruk?
Det vet jag inte. Slingor nej, kanske.
Ja, men highlights. Men jag håller med om att han är tyvärr en väldigt begränsad skådespelare.
Ja.
Du är mer diplomatisk än vad jag är.
Han funkar som Conan gjorde, men ja.
Ja, utseendemässigt, ja, precis. Jo, men precis. Conan är ju en tacksam roll för den typen av skådespelare inom citationstecken.
Nej, men han är inte någon inte Matthew McConaughey, om man säger så.
Och han hade varit bra som Aquaman.
Faktiskt,
ja.
Vi gör jobbet åt er, DC.
Ja, precis.
Listen up.
Jag har sett True Detective 2 gånger om.
Ja, du gjort det nu? Ja.
Så,
ja.
Väldigt
det, är verkligen up your alley.
Ja, den är fin. Den är fin.
Är en, han är som en broder.
Ja, men du måste också berätta för oss, Anders, för du gjorde en fantastisk genomgång. För de skrev på Comic Book Rooster också, så att man kan inte vara en kompletist längre.
Nej.
Och det var en handske som var som gjord för dig att plocka upp, känner jag.
Ja, så
att,
jo, det var Mr. Robot 6 som skrev där. Att det var ju du som uppmärksammade den här artikeln, att han mindes sin egna ungdomsdagar när han jagade lösnummer och sånt där innan saker började tryckas i album och sånt.
Ja.
Och då hävdade han att det fanns en tid när folk verkligen följde ett helt hela utgivningen förlag. Och då är det ju främst, och det var ju där uttrycket Marvel Zombies uppstod till exempel och sådär. Och då bara för att kolla på det, så har jag tittar på alla titlar som Marvel Comics ger ut, alltså i
dagsläget, alltså
juni 2014.
Ja.
Och alla titlar som hon gav ut juni 1974,
alltså för 30 år sedan.
Ja, 40 år sedan.
40 till år sedan till och med.
Ja, det känns som att det är 30 år sedan. Men i alla fall, så, och då kan vi, jag ska inte gå igenom hela listan då, för det är ju vissa titlar som man liksom kör, ni vet, så 4 nummer på en månad, liksom, som Mighty World of Marvel kom ut 4 eller till och med 5 gånger under juni månad.
Oj.
Faktiskt, för en så här veckotidning. Men i alla fall, om vi tittar på siffrorna, då kan vi konstatera att juni 2014 så publicerade Marvel Comics 73 titlar.
Ja, det låter rimligt.
Ja, 73 nummer då, för det är samma grej där, att det är liksom viss dubblering då på ett par stycken. Och sen juni 1974, då publicerade man 55 titlar. Eller 55 tidningar.
Det var ju fortfarande väldigt imponerande, måste jag säga.
Ja, ja. Det är inte så himla stor skillnad. Liksom.
Nej, man kommer ju fortfarande över någon slags galenhetsgräns vid kanske 20 titlar. Eller,
ja, jo, men precis.
Eller hur många är du prenumererar på, Fredrik?
Ska vi gå dit nu igen?
Upp till bevis.
Ja, hur var det? Ni får gå tillbaka till YouTube-klippet. vad heter det nu?
Ja, vad har du i boxen, Fredrik?
Just det, vad har du i boxen, Fredrik? Men där kom jag ju upp till, jag tror det var 41.
Ja.
Alltså tidningar och album var ju också faktiskt.
Ja.
Ja,
det var ja.
Men då ska vi då säga att Fredrik är återförsäljare också.
Ja.
Så han är inte en vanlig dödlig.
Jo, men precis. Nej. För det tänker jag på att serie var billigare 1974. Men det var ju,
men var alltså, billigare gentemot alltså,
nej,
om man jämför,
hur mycket folk hade i lön liksom. Jag tror inte att det fanns någon som, och även alltså, även om utgivningen har ju likriktats mer, för att det var ju mycket spretigare 1974. Det är väl den största skillnaden som man kan konstatera, för då hade man ju liksom utöver superhjältetitlar hade man ju ett par skräcktitlar. Vi hade massa monstertitlar, krigsserier,
Kid Colt Outlaw.
Ja, Kid Colt Outlaw, så western.
Ja.
Och så vidare. Så att jag menar, även om alltså, det var en house style, så var det ändå så pass brett ut, för att då var ju målet att man skulle dominera seriemarknaden. Ja. Liksom. Vi snackade om det förut, att man pumpar ut titlar för att kunna fylla tidningsställen, så att om man levererade före så ställde man upp Marvel först, och sen så hade man inte plats för alla DC-grejer. Ja, det var ju mycket märkligheter. Så att jag tror att jag finner det extremt osannolikt att det var någon som verkligen köpte allting. Alltså.
Nej, men det var väl det han hävdade i den här krönikan, kan man säga.
Det kändes väl lite så, som att han förutspådde det. Och jag menar, just det här med att vara kompletist, det är väl ett drag som en viss typ av serieläsare har. Det tror jag inte försvinner bara för att man köper grejerna i album, utan då blir det väl snarare att man köper album också.
För vissa, absolut.
Alternativt så blir det lättare bara.
Ja.
Alltså, det vill säga, man behöver inte kämpa lika mycket.
Precis, det är ju lättare att vara kompletist nu än någonsin tidigare.
Men
det var ändå intressant. Var det lite som att äta madeleinekaka och titta på de här titlarna också?
Togs
du tillbaka till din ungdom som flytt?
Nej, så jag läste inte serier från direkt. Månaderna före jag var född. Men
ungefär.
Det var ju faktiskt kul att kolla på hur mycket som de publicerar 74. Det är ju en jävla massa serier.
Men det är mycket roliga titlar också.
Ja.
Kull the Conqueror bland annat.
Ja. Jo, men det är ju som sagt roligt att konstatera att det var ett lite bredare utbud då. Även om man verkligen lever i en slaraffenlande, som vi brukar säga.
Men om jag bollar upp till er då, hur kompletist lagda är ni? Anders är galen.
Ja, i vissa men det är ju vissa saker som jag samlar på. Jag är ju inte så där.
Jag måste ju vara lite selektiv. Det är det jag menar. Ja. Det går ju inte att vara kompletist på allt.
Nej, precis, men det är ju liksom ett par Hellboy förstås då.
Ja.
Och sen några andra författare som jag känner att jag verkligen vill ha allting. Men jag är inte den här typen som tycker att det är värt att köpa alla omslag liksom och sånt där.
Nej.
Det är väl på gränsen liksom, att jag känner att jag måste skaffa alternativomslag till de här tidningarna jag samlar på. Sådär.
Ja, nej, men för han som skrev återigen, han sa väl att nu vill jag börja läsa den nya Daredevil som ska vara så bra. Men jag har inte läst allt emellan då jag slutade läsa den.
Nej.
Och så bara, nu måste jag köpa det innan jag kan läsa den här.
Ja, just det.
Det är typ så här 7 fet volymer eller någonting.
Precis, ett par hyllmeter, så Bendis, Malejev och...
Ja, Brubaker också, däremellan.
Ja.
Så det är ju ganska bra grej, måste jag säga. Men jag kan ju förstå det på ett sätt. Om man har följt en titel och sen lagt av, och så nu ska jag ge mig på den här igen. Men vad har hänt här emellan egentligen? Men han gjorde en rolig liknelse, så bara, jag behöver verkligen så mycket Daredevil. Jag behöver inte vakna upp och se honom i sängen bredvid mig. Så här, det blir mycket Daredevil till slut.
Ja.
Jag vet inte, hur tycker ni om det?
Ja,
alltså, just när det gäller Marvel, det går ju i cirklar liksom.
Ja.
Jag kan tycka ibland att det räcker med att man kan hitta någon summering av vad fan som har hänt. Alltså man behöver inte läsa varenda bild utan.
Nej.
Om man inte är alltså, ja, och sen går det ju att lösa alltså, Marvel hade ju faktiskt, om man nu är en sån som klarar av att läsa digitalt, så går det ju faktiskt att prenumerera på väldigt mycket titlar. Alltså man, det är den Marvel-tjänsten de hade. Alltså att man kan läsa igen. Man kan gå till ett om man nu har den här tvångstanken, så kan man ju gå till välsorterade seriebibliotek och sånt saker.
Jo, men precis.
Det kanske inte är så lätt för alla, men jag menar, man behöver inte nödvändigtvis jaga rätt och köpa och ställa allt i hyllan. Eller?
Nej, jag känner ju inte det. Alltså, och vad det just med, även om jag menar som sagt, jag har ju såna som jag verkligen måste ha allting på. Det är ju liksom Hellboy sådär igen då, men annars så känner väl jag, just vad det gäller de här största förlagens figurer där de, som har hoppat mellan så många olika skapare, då är det ju att läsa en del av de här Captain America-serierna från 90-talet. Det känns som att se en kompis göra bort sig. Det går ju inte.
Nej, men då är det bättre att välja det som man kommer till.
Det är en väldigt stor kaka med en hel del russin. Man får väl sikta ens på russinen där, känner jag. Men ändå som sagt,
det var lite kul. Intressant är att det är på plats nummer 37 på listan där, plats 37, men en av titlarna är alltså The Deadly Hands of Kung Fu nummer 1, som jag kommer samrecensera i nästa avsnitt av Ögon
Ser.
Ibland går det i cirklar, om man säger.
Men precis, det var ju en annan grej som var väldigt både rolig och lite så här småseg, och konstatera att det är ju det har inte kommit så jävla många nya figurer liksom,
Nej.
70-talet.
Nej.
I alla fall.
Men vad bra. Nu är då frågan. Vi har spelat in en halvtimme.
Ja, så frågan är om lämnar vi över ordet.
Sa vi någonting om att vi skulle samrecensera någonting? Sa jag att vi skulle recensera Theo? Nej, det gjorde jag inte.
Nej, jag tror inte du gjorde det.
Men då lämnar vi över till Lisa, så kör vi samrecensionen nästa avsnitt.
Ja, exakt. Det gör ju inget om den kommer nästa. Då har vi det täckt. Det är jättebra.
Ja, så det var det från nyheter och annat sånt. Så nu är det dags att lämna över igen till den eminenta Lisa Medin och hennes, vad ska man kalla det för? Entourage. Hangaround. Jag vill ha en bra titel.
Du var ju färgläggare. Men
jag tycker det är mycket roligare om man får liksom så här.
Ja.
Jag menar, vad kallar ni er när ni beskriver er i förhållande till mig, menar jag?
Ja, vad brukar det vara?
Keepers.
Ja, det beror på. Vi lovprisade ju dig som programledare sen.
Ja, precis.
För att vi tänkte på hur din fasta hand brukar liksom dela av ett avsnitt så, på ett sätt som vi inte gjorde riktigt. Utan Lisa Medin hävdade att hon åt upp avsnittet.
Ja, men
det blev väl lite mer så.
Ja, hur som helst. Ja. Det är Lisa Medin och Randy Johansson vi ska lyssna på. Och även ni två sticker in lite åsikter här och där. Och framförallt ska vi få lyssna på massvis med intressant om Sonic the Hedgehog.
Randy, har du läst mycket Sonic the Hedgehog också, som är nästa punkt på vårt program idag?
Ja, jag tror jag har läst det som Lisa har.
Du kan omöjligt ha läst allt jag har.
Nej, jag tror jag läste några stycken, och sen undrade jag nog lite, vad är det här för något?
Jag tänker mig att om man är hemma hos Lisa, så hamnar man ju plötsligt med en Sonic-tidning i handen.
Jag har faktiskt gömt. De står i min bokhylla längst ner. Men jag har både en bunt med engelska Sonic the Comic och Sonic the Hedgehog, serietidningen från USA. Så jag har Fleetway och Archie, om man säger, om man är en nörd.
Men det är viktigt att hålla isär dem. Ja, så att du vet i alla fall lite vad det handlar om.
Ja, det var ju en som var baserad på den här snygga tecknade tv-serien Sonic här framme i alla tidningar.
Eller den är baserad, den är ju...
Jag vet inte. Ja, men det finns ingen med den här som jag och min brorsa brukade kolla på, med chili.
Jo, den var ju det till en början. Till en början så var den här serietidningen en merge mellan de två tv-serierna. Och det är också sån här, det är lite tie-in, men när tidningen började 93, egentligen 92, men 93 säger vi, för det var liksom den reguljärt startade liksom. Så då fanns det ju två parallella Sonic tv-serier på tv. Den ena var Adventures of Sonic the Hedgehog, vilket var så här 65 avsnitt skit. Nej, 4 av dem var gjorda av Tokyo Movie Shinsa och hade en story, så de var rätt okej. Jag gillade
inte
den.
Det var inte så bra utfall ändå.
Nej, men det var ju väldigt, alltså så här, det är för den så här, pluspoäng är att det var stundvis väldigt livfullt animerat. Nackdelen var att det var hela tiden jävligt livfullt animerat. Så man fick ju liksom hjärtattack av den. Den var väldigt så här roligt skriven och mycket chilikorvar och väldigt mycket så här rumpor och ja, men bara hemskt.
Det var lite Ren and Stimpy.
Hur kom rumporna in? Jag har väl Ren and Stimpy rumpor.
Nej, inte såna. Inte så riktigt så vidrigt. Men det var just, alltså det var väldigt mycket så här ni vet den här grejen att ögonen åker ut ur huvudet.
Ja.
Såna grejer var det fast hela tiden.
Okay.
Och ibland, och så bakgrunden var så här psykedeliska. Det var som att alla knarkade konstant oavbrutet och bara, vi går till jobbet ändå, det blir nog okej. Så var den.
Men du har ju haft viss kontakt med de som skapat serietidningen, va? Ja. Inte själva serien.
Parallellt...
Så du vet inte om de har knarkat.
Ja, men det har jag faktiskt, jag har inte koll på om de knarkat eller ej. Men parallellt med den här knäppa serien så gick den bra serien. Knäppa serien gick alla dagar i veckan, såklart. Eller nej, det gick väl typ måndag till fredag, tror jag. Sen, den bra serien gick bara på lördagsmorgnar, vilket gav den smeknamnet Saturday AM, eller SatM, eller Saturday AM. Och den handlade helt enkelt om, den var lite mörkare ton. Den var typ så här, det var en Star Wars rip-off på bästa möjliga sätt. Så den hade en väldigt heroisk och datorkunnig och liksom rätt fram prinsessa, Sally. She launched a thousand furries, kan man säga. Och hon var ledaren, Sonic var inte ledaren. De var bästa kompisar. Med lite kärleksintresse såklart. Men de var framförallt väldigt bra liksom, team. Så. Och det var väldigt välskrivna avsnitt. Det var väldigt snyggt då. Nu är det ju inte så snyggt längre, för det här var på 93-94.
Och det har inte åldrats så väl,
nej,
menar du? Eller?
Nej. Den var, pacingen är jättebra. Soundtracket är jättebra. Rösterna är faktiskt också rätt bra. Allt mer den är väldigt bra. Men det märks att den tyvärr att den är gjord då det var dyrt att göra animation. Mm. Och ja, så. Men då när då serietidningen kom samma år som båda de här serierna, då skulle de försöka välja vilken, vad de skulle ta inspiration av. Och de fick inte någon bakgrundsinfo, utan de fick liksom kolla på det som kom ut och bara okej, okay, det är en prinsessa, det är chilikorvar, så här. Så då tog de liksom en mix av de båda och gjorde en gag-serietidning med Dave Manack, Scott Shaw. Det var lite archetyper och liksom folk som gjorde work for hire. Det var liksom... Så allt det här styrdes ju upp när den här fantastiska mannen Ken Penders kommer in. Och det Ken Penders gjorde var ju att han skapade stabilitet. Han bestämde sig ganska snabbt, för att hans son var ett fan av den bra tv-serien, att nu kör vi helhjärtat på den här stilen. Han tog in liksom tystnad i serierutor. Och så tog han in... Det var inte han som tog in det, men Art McWinney jobbade ju på serietidningen. Art McWinney hade gjort storyboards till Saturday AM, den bra serien. Så han var väldigt bra på att få figuren att se on-model ut, så jag tror det påverkade mycket. Så tidningen blev mer jämnt pacad, bra karaktärer, de fick liksom lite mer emotionell impact. Och så lät han folk dö och fortsätta vara döda och liksom sådana grejer. Så tidningen blev liksom ganska intressant. Så, för många. Jag var inte med på den tiden, för det var innan min tid. Men när båda tv-serierna gick i graven 94-95 skulle den bra serien fått en tredje säsong. Men det blev inte så, för ABC:s chef tyckte att nej, inga jävla djur på min kanal inte. Fast på amerikanska sa han det. Så tänkte serietidningen, Archie tänkte, det finns väl ingen chans i helvete för vår tidning får fortsätta leva. Det är helt orimligt. Så då sa de till Penders, som då var huvudfattare, att men då får vi avsluta det här på 4 nummer. På nummer 50 så går vi ut with a bang. Och då planerade han Endgame, som inleddes med att Sally skulle dö. Och alla blev upprörda. Och det var precis när internet, det var 97, så folk kunde vara upprörda på internet. Tänka sig.
Oj, vilken landvinning.
Ja, men det var så här, förut så var det så här arga brev till redaktionen, nu var det arga brev på hela internet, eller på den lilla delen av internet som fanns. Men, what do you know, tidningen plockade upp på de här numren. För folk blev jättepeppade och tyckte, oj shit, vad ska hända? Hur ska de klara det här? Och Sega själva gick in och sa, ge fan jag dödade prinsessan Sally. Vi kanske eventuellt någon gång i framtiden kommer göra någonting med henne, men förmodligen inte. Så då ja, fick tidningen fortsätta. Och det var helt och hållet Ken Penders förtjänst att den fortsatte puttra på under alla dessa år. Under alla dessa år då det inte kom ut några Sonic-spel. Och det ska man ge honom. Men det roliga med Penders är att han körde bara på sina egna skapelser, sina egna karaktärer. De fick vara med i tidningen. Så han hade skapat en skunk som hette Jeffrey St. John. Han fick vara med. Han skapade en jävla igelkott som var så här, Robin Hood. Som heter Robbo Hedge. Så jävla sämst. Han skapade den tillsammans med, jag kommer inte ihåg om det var Carl Baller eller vad det var, men då fick han liksom, senare då fick han rätt. Ja, han har skapat den. Så här. Han använde aldrig några karaktärer som andra författare gjorde. Han använde bara sina egna. Och eftersom att det var han som hade majoriteten av berättelserna, så fick ju alla andra mer anpassa sig till att ja, men det är väl den här casten som gäller då. Så lite på grund av hur han hanterade andras figurer, så blev det till slut som så att hans cast med figurer, det blev huvudcasten. Så när han lämnade tidningen, då fick ju den unge Ian Flynn, som då är min gamla internetbekanta, han hade ju liksom hela den här uppsättningen med karaktär, värld och koncept som Archie bara, varsågod, här är det. Liksom. Han hade ju gjort jättemycket fanserier och liksom skrivit jättemycket fangrejer, så han hade ju gott om förberedelse på det. Så han började liksom rensa upp i sandlådan och liksom, den här karaktären sätter vi här, den här karaktären är egentligen samma funktion som den här karaktären, så då tar vi bort den. Och den här byter vi utseende på för han är för lik den här figuren. Och så började han rensa upp i det här jättemyllriga, stora och brokiga universumet som hade skapats under så många år. Och så blev det liksom steg för steg, bit för bit, så vart det mer och mer rimligt. Och liksom, det här serietidningen är inte längre fullkomligt oförklarlig. Den börjar kännas lite mer så här, okej.
Vilken typ av historier berättas i den här scenen egentligen?
Men det är ju så här, grundhistorien är ju att de har sin by i skogen som är helt omöjlig att hitta. Jag fattar inte
som
varför.
Smurfarna?
Som smurfarna, ja men lite. Det är faktiskt Ewok-byn.
Ah.
Alltså det är typ det. De har så här roliga slides och de bor i träden och de har hyddor och det är så här rolig, fin by. Den heter Knothole. Eller Knothole, beroende på vilken röstskådespelare som pratar på svenska. Knothole eller Knothole. Sonics röstskådespelare brukade säga Knothole. Han pratade liksom så här.
Vad?
Han pratade stockholmska, men när han pratade han så olika namn så sa han Knothole. Och sådär. Alla sa Robotropolis, men ingen sa... Ja, Robotropolis, jag vet inte. Väldigt sådär. Men så här, de bor i skogen där det finns en stor stad. Alltså hela världen är övertagen. Redan förlorat. Mm. Kriget är förlorat. De är rebeller. Det är verkligen Star Wars. Så. Och då så ska de försöka ta tillbaka sin värld genom att först krossa huvudstaden då. Och det gör de med terroristaktioner. Och det är verkligen vad originalserien handlade om. Att de smyger in i luftventilen. Alltså på riktigt, varför täpper ni inte till luftventilerna? Det är liksom, de är perfekta igelkottstorlekar, har ni tänkt på det? Så här. Men det var väldigt roligt, för de verkligen så här smög runt och satte dit små bomber. Och liksom, nu ska vi sänka den här vattenreserven, eller nu ska vi sätta ner det här kraftverket. Det var liksom små punktaktioner för att sänka. Och oftast så gick de kanske två steg framåt, ett tillbaks. För de förlorade ju folk. Som blev robotiserade, alltså förvandlade till robotar. Också från spelen, men i det här fallet så blev de verkligen robotar. Det var väldigt, väldigt traumatiskt faktiskt, väldigt bra. Så serietidningen expanderade på det universumet, bara det att det fanns en massa andra frihetskämpargrupper runt om i världen, så att de får åka till nya platser. Och det var här då Ken Penders berättelser kom in, för att han hade väldigt ofta figurer, ja men typ, här kommer en rival, en kärleksrival, eller här kommer en mystisk ninja eller ja, sådana karaktärer. Men som slutligen då var en del av att det inte gick att bortse från dem. Slutligen så hade alla familjer till exempel.
Även Sonic alltså?
Ja, gud!
Vem är Sonics maka, eller vad säger man?
Maka?
Ja, eller om man har en familj menar jag.
Nej, inte familj som att alla var gifta. För de ska ju vara så här 16 för alltid. Eller några var lite äldre, de fick gifta sig.
Sonic time.
Ja, det finns 25 år senare dock. Och då är han gift och han är kung. Jag fattar inte hur han kan vara kung. Han borde vara drottning i mål. Det är Sally som är kronprinsessan.
Sant.
Helt weird. Men i alla fall, det finns. Och det är också så här, Penders som tyckte att han hade satt kanon med så här slutare. ni får inte ändra
med
det.
En sån framtidshistoria, ja, alltså.
Att nu, ja, så här slutar det liksom. De ska ha två barn och de ser exakt ut sina föräldrar och det är skittråkigt. Men visst, så ska det vara. Men i alla fall, allting började ordna sig i den här brokiga serietidningen. Man kände, okej, du är på G igen. Schysst att du kommit in varm i kläderna. Bra, grabben, kör. Och då så kommer ju det här stora som vi redan har gått igenom. Att man får det förklarat som att Penders stämmer Archie. Det stämmer inte. Det är inte sant. Nej. Utan Archie stämmer Penders för att han kräver rätt till sina figurer. Vilket han också redan fått via Copyright Office. Han har redan kirrat.
Okej, men de vill behålla dem
ändå. De vill behålla karaktärerna. För de känner att det här ingår i avtalet att det är våra figurer. Grejen som kanske inte framgår fullt så mycket var att han gjorde allt det här för att kunna stämma Electronic Arts. Mm. Som är typ så här jättestor.
Det låter publicist. Ganska vågat. Mm.
Det gjorde han därför att Sega de gav rättigheterna till BioWare, som ägs av Electronic Arts, att göra ett Sonic RPG.
Är det verkligen så?
Ja,
Sonic the RPG.
Ja, det gjorde sett.
Mm. Oj,
det hette Chronicles.
Chronicles of Sonic.
Det är en bra namn.
Ja. Men den heter Sonic Chronicles The Dark någonting som inte var Legion. Men grejen var att det här spelet, om jag förstått det rätt så kan ingen förstå alla referenser, förutom om man är sjuk i huvudet. Nu pekar jag på mig själv. Jag misstänker att jag skulle förstå allt i spelet, för jag har tillräckligt.
Men då är alltså i det här spelet så förekommer figurer från serien?
I spelet så förekommer det karaktärer som är skuggfigurer av figurer som förekommer i serietidningen. Bland annat då att det är så här, The Dark, inte Legion, men någonting väldigt likt The Dark Legion, som då är cybernetiska myrpigsvin. Jätteviktigt. Penders livsverk. Otroligt viktigt. Han ska nu bygga en helt nytt serieuniversum på det, men jag går händelserna i förväg. Och han vill verkligen stämma Electronic Arts. Han vill det så gärna. Men för att kunna göra det måste han först få rätt mot Archie. Och han hade faktiskt en chans att kunna stämma dem fair and square genom att framhöll det här varför det var så viktigt att han fick igen det här snabbt. Men det blev inte så. Så han fick lägga ner åtalet på grund av en regel som gör att man måste en lawsuit av det här slaget måste komma in och bli godkänd av rätten absolut senast 3 år innan efter att verket har släppts. Eftersom att det här spelet kom ut 2008 så var det blev ju kört till slut. Han hann nästan precis vinna målet och sen lämna in, men han hann inte. Men ja, det som har hänt nu är ju såklart, som jag nämnde tidigare, att han har fått rätten till alla sina figurer och alla sina koncept och alla sina berättelser. Vilket betyder att varje gång som Archie återpublicerar eller använder hans figurer, då ska en peng gå till Penders. Jag tycker egentligen det här är rätt okej. Alltså, jag tycker inte det är okej så tillvida att han är en enorm röv och han har betett sig jätteilla mot alla och han är ond. Nej, han är inte ond, förlåt. Men han är verkligen han är inte särskilt empatisk och han har sagt jättehemska saker till stackars Ian som bara försöker fixa upp det så gott han kan.
Jo, fast han har ju rätt i det att
han har hittat
på saker och sen till och med fixat så att han har copyright på dem, så är det ju hans grejer.
Liksom. Och jag tyckte väldigt länge väldigt ensidigt att det bara var dåligt av honom, så här, trots att jag ändå själv är skapare och egentligen tycker att man ska ha rätt till sina verk och allting. Men grejen är att det har också framkommit, eftersom att nu har ju alla sagt en massa saker under ed och då har det kommit fram en massa smaskiga saker. Som till exempel att till exempel att när han lämnade in, för han har väldigt länge pratat om att jag är jätteframgångsrik, jag behöver inte det här, men det visade sig att han var nästan bankrutt när han lämnade in alla de här copyright-ansökningarna. Så att när han lämnade in, och det var jättemål, det var hundratals ansökningar, det kostade en slant för varje ansökan. Han tog alltså verkligen sina sista sparpengar. Han var helt han hade liksom några hundra på sitt sparkonto vid tillfället. Han tog alla sina pengar och gamblade allt på det här. Och det tycker jag faktiskt är en jävligt förmildrande omständighet. Men han var aldrig öppen med det för att han ville inte ses som en misslyckad. Så det är definitivt en förmildrande omständighet. En annan sak som är väldigt rolig i sammanhanget är att det har varit en massa spekulationer, bland annat den här om Turtles som jag drog sist, tror jag, som är väldigt rolig och intressant. Men förmodligen är det så här enkelt att för de kunde aldrig få fram hans originalkontrakt, det som han skrev på en gång i tiden. Och det kontraktet,
det har försvunnit.
Ja. Och det här är grejen. Archie hade en stor brand i en av sina storage area.
Convenient.
Ja. Nej, men grejen är att det här finns mer eller mindre dokumenterat. Alltså, de har ju antingen ljugit under ed eller någonting annat. Mm. Så nej, de har blivit av med jättemånga kontrakt. Och det de var tvungna att göra när det här hände, det var att de var tvungna att kontakta alla upphovsmän som de fortfarande hade deal med. Och hitta nya, alltså göra nya deals och försöka förklara varför. Och då försöka att få dem att inte tänka på att de kan ändra sina rättigheter. Och då var det rätt många som helt enkelt aldrig fick den chansen, utan då skapades en fotokopia av, alltså det finns en hyfsad chans här och det är bara spekulationer, men med tanke på att alla säger olika saker, att de helt enkelt har sagt till Penrith, jo, det här är visst en underskrift. Så här, och det är kopierad underskrift. Det är väldigt mysko. De har inte kvar originalpappret liksom. Och det är mycket det där.
Skumraskens.
Ja, det låter verkligen galet. Men var landar allt detta? Liksom, vad händer nu?
Ja, så här, det här har ju blivit trissats upp. Och jag har ju följt det här. Alltså, anledningen till att jag kommer tillbaka till det hela tiden är att jag följer ju tidningen. Och jag märker ju i tidningen hur realpolitiken utifrån påverkar vad som händer i berättelsen. Hur de pratar om saker och så. Till exempel så, nu är det ganska tydligt att ingen som inte är Ian Flynn, alltså den nuvarande författaren, ingen av deras verk kommer att vara med i tidningen. För Ian är den enda som har skrivit under det här sprillens nya kontraktet att Sega äger din själ, tjoflöjt. Och stackars Ian är ju ett jättestort Sonic-fan, jag fattar. Liksom. Mm. Så. Men alla andras verk, alla andra karaktärer som under åren, oavsett om det är Penders eller någon annan, kommer aldrig dyka upp igen.
Ouch.
Och det är så här, de löser det här in-story, för de vill ju inte bryta och köra en ny tidning. För delvis så kommer de förmodligen förlora en massa läsare om de gör det. Så vad gör det? Jo, precis som nämnde sist. De har så wipat kontinuiteten.
Ja, men det där känner man ju igen.
Ja, ja. Såklart. Och det är väl rimligt. Det roliga är att, för att ofta är det så här, att när de gör en sån här grej så vill de testa något nytt. Och de kan alltid gå tillbaka. Mm. Men det kan de inte. Så, och det här är roligt för att Ian är bra på karaktärsberättelser. Han kan det här med få figurer att kännas. Och Sonic är en väldigt, jag ska inte säga platt karaktär, men Sega har väldigt mycket restriktioner på honom. Mm. Vad han får och inte får göra. Och då till exempel så tycker jag det är roligt att vid något tillfälle så är det så här, för alla har dubbla minnen nu, alla de huvudkaraktärerna från original-tv-serien, för de har de licensierat att använda, så de får de använda. Så det castet och spelcastet får de använda. Spelcastet får aldrig porträtteras som att de åldras.
Så de är 16 hela tiden?
De är alltid 16. Okay. De får aldrig vara, eller Sonic är 15 nu, för de retconade det 2003.
För gammal.
Men du, det här, alltså, du verkar ju ha vanan inne för att kunna läsa mycket superhjälteserier, för det är så här, välkommen till vår värld.
Ja, men det här är det spännande i sammanhanget, att så här, det här betyder att allas backstories har skrivits om för den nya storyn.
Ja, precis. Ja. Precis. Ja. Ja.
Men huvudpersonens bakgrund får inte vara med. För han får inte åldras. Man får inte visa att han har varit ung. Man får inte visa att han kommer bli vuxen. Och det betyder att när vi då visar till exempel prinsessan Sally som ska ha växt upp med Sonic, så blir det så här. Att här ser vi henne som litet barn. Hon leker med sin pappa i trädgården. Nu har de fixat bakgrunden så det ser lite mer Sonic-aktigt ut, för att det var lite för mycket cartoon förut. Mm. Man ser hur hon flyr med sin familj. Man ser hur hennes kungadöme krossas och brinner. Man ser hur hon så här växer upp och kommer till den här byn och sen så startar hon frihetskämpen.
Not Hole,
precis. Och man ser hur hon liksom så här, hon blir så pass gammal att hon är typ tonåring. Och där dyker Sonic upp.
Ja.
Han är inte med. Alla andra karaktärer som inte är från speluniversumet är med fram till den punkten. Och då plötsligt dyker han upp. För han får så inte längre
på. Han kan inte snurra förbi i bakgrunden.
Nej.
Som en boll.
Han får inte antyda. Man får inte antyda att han varit en liten igelkott eller att han kommer bli en vuxen igelkott.
Nej, det är vilken snårskog alltså.
Det är jättelustigt. Och han har fått liksom väldigt specifika. Det här får du göra, det här får du inte göra. Det här får du inte prata om att du inte får göra. Så han är väldigt på forumet så här. Ingen kommentar. Nej. Synd om Ian.
Får han äta en sån här chilikorvar?
Alltså nu är det kanon, så ja, det får han.
Ja.
Men, det är bra. Och sen så är det också det här att nu har alla, just det här huvudgänget, de har dubbla minnen från gamla världen och nya världen. Det betyder att de ibland kan hänvisa till att de har dubbla minnen. Som till exempel att det är så mycket att tänka på nu för att världen håller på att gå under, säger Tails. Så det är så jobbigt och jag måste fokusera på den här nya världen för att kunna göra det vi måste göra. Liksom. Så, nej, men så här, de har minnen av båda världarna, men just nu
varför har de det överhuvudtaget?
Ja, men det är för att jag tror jag berättade det.
Ja, okay. Oh.
The Genesis Beam. Where
ja, just det, the Genesis Beam, så var det.
Nu kommer jag ihåg.
Ja.
It's all coming back to me.
Eftersom att vi sitter vid ett bord, vi kan låtsas att det är ett fik, så kan jag bara dra en backstory. Nej, det som hände var ju att under det är också väldigt passande att hela den här lawsuiten drog igång under en crossover med Mega Man. Så de var på semester från huvudtidningen på grund
typ så att de var på semester med Mega Man.
Ja, men de hade förflyttat hela storyn.
Beach-avsnittet.
Ja, men verkligen så. De hade förflyttat hela storyn till ett mellanting på grund av att de hade planerat sig många år tillbaka att det skulle vara Mega Man och Sonic, så här, för de har licensen för båda. Mm. Och under den här crossovern så trissades den här rättsliga grejen upp. Så alla karaktärer som Penry skapat hade ändå varit borta från tidningen så himla länge på grund av att den här pågående crossovern. Så att i slutet av crossovern så var de tvungna att hitta på någonting, för nu ska han ju återvända till sin värld igen. Hur ska vi göra då? Jo, åh nej, våra världar håller på att så här, förstöras på grund av ondskan. Vad ska vi göra? Jo, vi ska bli Super Sonic och Super Mega. Nej, sluta nu.
Ja, får han bli det enligt sitt kontrakt?
De får bli det. Men det är i alla fall i samband med det här så trissades kontraktet upp. Men ja, då kör de så här, men vi kan köra en sån här special beam som återställer världen till sitt ursprungliga skick. Men sen typ snubblar Eggman. Ja, men så här. Ja, men han typ,
det är jobbigt när det blir så.
Ja, men han typ så här får Sonic att inte kunna koncentrera sig ordentligt på riktigt, så här. Han typ är störig och försöker hindra honom från att göra den här Genesis beamen. Och då blir det fel.
Mm.
Och då skrivs,
och det är därför,
då skrivs verkligheten om. Och när han då kommer tillbaka så har han dubbla minnen av båda världarna. Så han börjar minnas den nya världen, men han har minnen av sin gamla värld, den som vi känner. Och så bit för bit så väcker han minnen hos alla andra. Och då har alla dubbla minnen. Och alla reagerar olika på det här. För de var ju, somliga av dem var i koma efter att ha blivit nästan sprängda till döds. Somliga av dem paralyserade. Somliga av dem hade kroniska smärtor, för de hade ju varit inne i liksom, krig. Så här, det har pågått så länge att alla har liksom råkat ut för knäppskit.
Ja, det låter som att vara på bokmässan med Fredrik Kaplan.
What?
Ja, men så att när de då får så här, så här, hej, i den här världen så är du frisk och mår bra och allt är på det här sättet, du har aldrig vetat något annat. Här är förresten lite mindre av en helt annan verklighet. Och vissa freakar ut och vissa börjar få panikångest och vissa, alltså det är ganska bra reaktion. Och vissa så här förnekar, bara nej, det här är inte, det händer inte. Mm. Och alla har sina egna sätt att hantera det här, att de har dubbla minnen. Och ingen vill egentligen riktigt tillbaka till den gamla världen, för att de hade ju
förlorat. Det var hemskt.
Ja, för att liksom. Men samtidigt så vill de ju det, för att, och det här är det som ingen säger, ingen har ju längre föräldrar. Alltså ingen har ju längre. Alla hade ju föräldrar i den gamla världen, men här har typ ingen det. Och det är mycket sådana där saker som de inte säger, men som man kan, som Ian kan antyda. Och det är också okay. Det här ett utbyte mellan Sonic och Tails, där så här, Tails säger att det är så jobbigt att hålla koll på allt nu när jag dubblar minnen och jag måste fokusera för annars dör vi. Mm. Och då så säger han till Sonic, men du kommer inte glömma, eller hur? Du kommer väl inte glömma vår gamla värld? Och han bara, ser jätteskyldig ut, och bara, nej, det är klart jag inte kommer.
Men det, ja, för det är ju Sonics fel, han tappar ju koncentrationen.
Jo, men det är också det här att han kanske kommer att jag kommer ju glömma, för att Sega säger ju att han ska det. Just och det här som är så dubbelt, för alla lider ju åt helvete, för vi kommer aldrig få en upplösning på det här. Vi kommer ju bara få acceptera att han glömmer den här gamla världen. Men just nu så går de runt och vet att det har funnits en annan verklighet. Just
det är
nu.
Ju väl, det är hård meta.
Det är ju hård meta.
Hårt metaperspektiv.
Det är väldigt, det är verkligen mervärde. Det är mervärde att gå in på så här forumet och läsa alla fansens reaktion och spekulationer. För att alla de här karaktärerna som var på ett visst ställe när tidningen pausades, de kommer ju aldrig komma tillbaka och man kommer aldrig få liksom ett avslut på deras berättelser. Och sen har ju Penry sagt, ja, men de får använda mina figurer, det är lugnt, de får göra det, de måste bara betala. Men det är
ju
så.
Det är ju väldigt frisinnat av honom ändå.
Ja, alltså, det enda han säger är att så här, man får inte använda Knuckles pappa och Knuckles framtida dotter. För dem har han faktiskt planerat en jätteframgångsrik serie tidning med.
Ja, det är, jag tror på det.
Och jag vill visa en bild för att jag ska visa en bild bara för att visa hur hans nya design på hans karaktärer ser ut. Och jag kan så här varna för att det är känslig, alltså...
What?
Känsliga tittare är och lyssnare varnas.
Va? Är rumporna tillbaks eller vad menar du?
Nej. Rumpor är... De fick själv av Sega en gång när de hade beskurit en karaktär så att man såg bara rumpan. För de gillar inte det. Sega gillar inte rumpor.
Ja.
Ja, det är jobbigt när det blir så.
Nej, men det är en himla soppa. Men det är så roligt just för att delvis för att det märks i tidningen vad som händer. Och vad han får och inte får göra, det märks också ganska tydligt i tidningen. Så till exempel sån här grej att, ska vi se, jag måste söka Lara.
Men du som ägnar så mycket tid åt den här, kollar du även på liksom vad den här tidningen har för läsekrets nu? Är det folk som hänger med på hela den här metagrejen, eller tror du att det finns fortfarande barn som läser det här som man läser Turtles nu?
Det finns garanterat barn som läser det. Alltså grejen är att jag kan ha fel och jag kan vara dåligt uppdaterad, men jag läste en artikel ganska nyligen, så jag antar att det stämmer, att Sonic är Archies bästsäljande titel. Att den säljer så pass bra. Den har ju, alltså jag fattar inte hur, men den har en månatlig parallell serietidning som berättar stories utanför, så andra karaktärer, för det finns ju så många karaktärer, så här, vad de håller på med just nu. Och de är oftast spelfokuserade, så den behöver inte ha ändrat sin story någonting. Huvudtidningen har så mycket fokus på Penners figurer. Men sidotidningen har alltid fokuserat, eller alltid, den har funnits i inte så många nummer, men den är väl en, ja, den i alla fall är mer spelfokuserad, så där kan de bara köra på. För där, där har de alltid kört på Segas linje.
När kom det ett Sega, Sonic-spel senast egentligen?
Ja, ganska nyss. Det kommer till höst liksom.
Okay.
Alltså nu så finns det ju.
Men det var en svacka liksom.
Det var en väldigt lång svacka. Det var väl mellan egentligen 94 till 99. Det är en ganska lång tid. Och under den tiden så fanns det verkligen ingenting. TV-serien hade precis slutat och det kom inga nya Sonic-spel. Ja. Och då var det verkligen...
Jag tänker, vilken status har Sonic idag? Han är ju inte Mario direkt, som är specifikt förknippat som det är flaggskeppsfiguren för Nintendo och sådär.
Ett av var ju Sonic faktiskt större än Mario.
Jo, på 90-talet så var det ju så ett tag. Men det var just de här åren.
Jag menar, är det serierna som är mest tongivande, eller är det fortfarande spel, även om de kommer mer sällan, som blir, ja, det här är Sonic liksom, som skapar den allmänna bilden av det här är Sonic liksom?
När jag växte upp så snackade man, växte upp när jag var yngre då fanns det egentligen spel Sonic och tv-serie Sonic.
Man splittade liksom.
Så nu så kan man säga att det finns spel Sonic och jag räknade på det. Och jag räknade att med filmen som planeras, som Sony gör, alltså en lång film. Jag är inte
datoranimerad antar jag, eller?
Det är det som gör mig så jävla orolig, för den ska vara både vara datoranimerad och live action. Nej, sluta genast, lägg ner och gå tillbaka.
Oj.
Ja, men jag vet exakt hur det kommer bli. Det kommer bli som en blandning mellan Transformers
Det låter väldigt farligt. Och tv-spelsfilmer är ju som bekant notoriskt dåliga.
Ja, nej, men jag kan inte tänka mig
Super Mario Brothers.
Jag kan inte tänka mig att det blir bra. Men däremot, med den nya filmen så räknade jag först så här, men då finns det 10 olika parallella universum. Då finns det 10 versioner. Och då räknar jag inte olika versioner inom serietidningen, utan då räknar jag serietidningen som en version. Och då finns det 10 olika historiebeskrivningar, liksom 10 olika. Men jag hade fel. Jag räknade fel. För jag räknade inte med Korokoro Comics, japanska Sonic manga. Vilket jag
inte hade. Hur insatt är du den då?
Den har gått i Korokoro Comics.
Sen 90-tal?
Eller? Nej, den har gått.
Men den har inget att göra med den här tv-serien som gick 2005, Kaosmaraglerna och hela Sonic X.
Nej, Sonic X är ett egen universum.
Ja.
Däremot så var det Tokyo Movie Shinsa som animerade den, och de gjorde redan 97 gjorde de en kortis till Sega som en testproduktion, och de gjorde också 4 avsnitt, de 4 bra avsnitten av Adventures, den här galna knarkserien med Chili Wurstar. De gjorde 4 bra avsnitt till den. Det märker man, för att Sonic har korrekt antal taggar och 5 fingrar.
Han har alltså 5 fingrar?
Han har alltid haft 5 fingrar, men aldrig i väst.
Det är ambitiöst, det var tecknat menar jag.
I väst så, här är den. gud, jag kan inte få en bra upplösning.
Mickey Mouse tog ju bort ett finger just för att det var så jobbigt att teckna.
Ja.
Han är ju 4.
Och hushåller med fingrarna.
Mm.
Gud. Här är den, åh gud, den här vidriga, hemska bilden.
Nu har Lisa bildgooglat här, så vi ska få se. Vi får photoshoppa in den här.
Vi försöker strålsätta oss nu.
Mm.
Det är det här som blir omslaget till nästa nummer.
Jag tycker att det bör bli det, för det här är det värsta som har skapats av mänskliga händer.
Oj, wow!
Oj, ja.
Wow.
Ja, jag är imponerad. Det är stort.
Nej, jag vill
inte. Så vad är det här? Vad är det du kommer att presentera oss för
jo,
oss nu?
Det är så här att...
en ny design...
Ja, så här, i framtiden så har... nej, den är så dåligt upplöst, så man ser det inte så bra. Men i framtiden så har Knuckles en dotter som heter Lara Sue. Och hon har en hatt.
Ja, hon har en hatt.
Ja, och hon ser ut som Knuckles fast hon har en tofs och hon har sin mors... cybernetisk, jag vet inte varför man ärver cybernetiska implantat, men det är väl en grej.
Wow.
Men ja, och hon var väl ganska cool när hon dök upp, tyckte jag, i serietidningen. Men jag vill inte se henne som människomyrpyxfin. Och det vill inte min telefon heller att ni ska göra.
Nej.
Så vi ser om jag ändå får upp henne.
Kusligt.
Vad är det man ska googla på?
Den här är ju extremt lågupplöst, så jag vet inte om jag tycker att det funkar. Ja. Det märks
inte. Ta fram den nu.
Ja, den är väldigt vid.
Ah!
Ah! Oj.
Jag har faktiskt inte... Ja, jag kan kolla.
Men vad är det här?
Alltså, han har anlitat en
humanoid myrpigsfin.
Ja, alltså det ser ut som... Ni vet Second Life.
Vad?
Second Life.
Mm. Ja, precis. Jo, precis. Det ser ut som Second Life.
Riktigt vidrig... Så här, Second Life design. Hon har klotögon, hon har också, när man ser en högerplöst så kan man nämligen se att hon har definierade tänder. Hon har liksom en mänsklig käke, och så har hon de här stora döda glasögonen.
Ja, exakt.
Och så har hon den här extrema jättekonstiga kroppsformen och den här push-upen och hennes hals och allting. Det är verkligen som att någon har tittat på en kvinna och bara, nu ska jag göra en helvetes version av en kvinna. Och en sexig cartoon-mypyxvin som är en helvetes kvinna.
Ja, det är inte
det
bra,
finns också alltså. En bild när hon tittar in i kameran och ler så här, och det är den bilden jag ville visa. Nej, för den fick jag på, jag skrek liksom
jag
till.
Kan tänka mig det där med tänder, det måste vara otroligt obehagligt. Men vad vill de göra med, varför utsätter de oss för det här?
Att det här är Ken Penders egna design som han har uppfunnit åt oss. Han är så god.
För det här är en karaktär som han har uppfunnit.
Ja.
Så det är hans figur nu.
Hans karaktär. Ja. Han måste ändra den däremot så att inte Sega tycker att det blir för likt Sonic-stilen. Det är ju helt rimligt. Jag kanske
men då menar det här är inriktningen som han har valt?
Ja, alltså det jag har förstått är att han har, som han själv säger det, I've been in contact with this absolutely astounding young artist who has made this rendition for me. Och så har vi den här.
Oj. Ja, nej, det ser verkligen inte bra ut.
Nej.
Men vad har du för... Du hoppas ju verkligen inte på att det här blir någonting.
Nej,
förstås.
Men det blir ju inte någonting. Men, därför att det är ju vi som ska köpa det. Och vi är jättesur.
Ja, det är ju bra.
Nej, men så här, det är väl kul om det blir någonting. Men jag blir ju ingenting. För att det är ju bara hans egna... alltså, för han har ju alltid... Han ska ha cred för det han har gjort för tidningen.
Mm.
Absolut. Han ska också ha pengar för det han har gjort för tidningen. Det är bara sjukt att inte alla får det. Och att Archie Comics så himla länge hade det här work for hire-kontraktet. Sjukt. Men det som gör det här lite freaky är att han alltid har blåst upp det som att han är värsta supergeniet och alla i dumma huvudet om de inte fattar det. Han har jämfört sig själv med Jack Kirby. Och då känner jag ju lite att man kanske ska ha ett nackskott eller något. Nej, förlåt.
Det får... Ja.
Nej, men det är inte helt
okej. Hard to beat the king.
Men okej, men så här såg ju inte den här karaktären ut.
Nej,
i sin original inkarnation, antar jag. Jag antar att det var tecknad mer... cartoony. Vi brukar använda som en referenspunkt att något tecknat mer cartoony eller alltså realistiskt på en skala.
Alltså, med undantag,
och där känns man att ha tagit en hel omsvängning.
Han måste nog det, därför att han gjorde ett settlement med Archie och i förlängningen med Sega. Och i det settlementet så ingick det att han får använda sina karaktärer för egna grejer, men då får de inte kunna, för man får inte kunna blanda ihop dem.
Nej.
Med Sonic-karaktärer. Och därför så måste han göra en ny version.
Ja.
Men han själv... Ja, alltså jag tycker det är väldigt oklart. Jag tror han mest gör det här för att visa att han kommer att använda det. Men min gissning är att hans plan, om man nu har någon plan, om man inte bara är liksom kör en vad heter den nu, Kungen of Crazy.
Det finns så många, tror jag.
Ja,
det finns ju bara en
Miller.
Finns det bara en kung av serier, ja, dock. Jack Kirby.
Ja, nej, Kungen of Crazy. Jag tänker på Miller. Jag tänker liksom att han skulle ju... jag tror att han, om han inte är galen, planerar att få Archie att vilja använda hans figurer så mycket. För att han hade ju planer. För det är också sån här sak som spelar in. Jag trodde han stack, för han har alltid lagt upp det som att han stack från tidningen för att han hade bättre saker för sig. Han skulle jobba med Hollywood och han hade minst en planer till att skriva för manus för film. Men det blev ju inte så. Alltså, ibland blir det inte så. Så kan det vara. Men han fortsatte att upplåsa för bröstet och snacka om det som att han hade 100 projekt. Så jag hade aldrig någon anledning att tro något annat än att han stack för att han ville jobba med något annat. Men så var det inte. För han blev faktiskt kickad efter typ 20 år. Eller någonting, 15 år. Mm. Och då förstår jag att snubben kanske har lite vengefulness i sitt hjärta. Därför att det som hände, om jag förstått det rätt, var att tidningen kände att vi måste föryngras. Hej Ian Flynn, du har tjatat på oss i 5 år att du vill skriva manus. Skriv ett manus så får vi se. Det här var rätt bra, Ian Flynn. Kan du fortsätta skriva? Mm. Bra. Du, där är dörren. Kan du gå?
Ja, det är så det funkar.
Ja, och han skrev ju inte ett kontrakt. Han hade ju inte ett kontrakt som gav honom någon trygghet. Så han fick ju jobb månad till månad. Han brukade inte ens kolla med Sega eller Archie om de skulle okeja hans manus, för de gjorde alltid det. Så han hade den säkerheten som alltid skulle okeja hans manus. Så när han väl drog, så tror jag det blev en ganska stor chock. För att vad han än säger, så hade han inte så mycket annat sidojobb. Han hade sin serie The Lost One som gick på Image ett tag, men den slog aldrig stort och han byggde inget större kring den.
Nej.
Så den blev liksom ingenting. Och då förstår jag ljuset av detta. Då är det jävligt ballsy att ta alla sina besparingar och bara, nu ska jag copyrighta Evil Sonic. Vilket han fick.
Vad det är, så han har en Evil Sonic-karaktär som är hans, men som inte får se ut som Knuckles. Sonic.
Evil Knuckles, han är fransman. Det är också hans originalskapelse. Och det är så här, faktum är att ganska tidigt i serien när Ian kom in, så tyckte han, Evil Sonic, bra karaktär, skitdålig setup. Så han gjorde så att Evil Sonic snubblade på Kaosmaragden. Nej, gjorde han inte. Han kladdade på Kaosmaragden, Mästersmaragden faktiskt. Och så blev han grön. Och så kallade han sig för Scourge.
Just det.
Så nu heter han Scourge och är grön. Men karaktären som förvandlades till Scourge är enligt kanon Evil Sonic.
Okej.
Så.
Men nu har vi verkligen grävt djupt här i Sonic. Träsket, får jag väl nästan säga, för det är så hårt. Har du några slutord här? För att jag tror nästan vi får vänta med våra planerade recensioner till nästa avsnitt faktiskt, för nu har vi haft det så trevligt här i
Lisa Marin kannibaliserar och äter upp hög av serier.
Nej, men ni är ju gäster idag, så att, men vi kan prata om recensionerna nästa gång, så att det är helt okej. Men slutord då, vad tror du?
Kommer du läsa vidare?
Ja, kommer läsa vidare, precis.
Av vanliga och av hans nya kreationer.
Alltså jag tycker ju Ian, och det är jobbigt att säga det, för att Penrose har skrivit väldigt mycket bra grejer också. Mm. Han har skrivit Brave New World, som jag tycker är strålande. Förutom att Sonics pappa introduceras där. Gillar inte honom. Men nu är han borta, för aldrig funnits, det gör ingenting. Mm. Men förutom det, jättebra nummer. Han har gjort väldigt mycket bra grejer. Men faktum är att Flynn är bättre, alltså med det lilla, och jag vet ju hur lite han har att jobba med. Med tanke på hur lite Ian har att jobba med, så är han en mycket bättre manusförfattare. Och jag ser väldigt mycket mer fram emot vad han gör med den här barnserietidningen som har pågått i 21 år. Än vad liksom Penders framtida... Och jag tycker synd om Penders också. Men jag tror inte hans figur kommer tillbaka. Och jag håller mentalt på att förbereda mig på att jag aldrig kommer få veta vad som händer med skunken Jefferson John.
Nej.
Det är tungt. Det är tungt om man har det, men
han var magikerlärling sist.
Oj. Ja.
Och det var allt från Lisa och Randy. Vi välkomnar dem jättegärna tillbaka för mer diskussioner om allting annat kul man kan läsa om och sådär. Tackar så mycket för att de kom och pratade lite med oss. Måste ju promota Manga Patriarkatet podcasten som Lisa Medin gör tillsammans med Steph Gaines. Och ja, läs allt de skapar. I alla fall det som vi...
Helt enkelt.
Ja, ja. Enkelt. Ja.
Där kan du vara kompletist.
Där kan man vara kompletist.
Just det.
Det är väldigt lätt när det gäller, i alla fall när det gäller medley, för det är så långsam utgivningstakt. Nej, nu ska vi inte vara såna.
Människomaskinen var ju faktiskt, första tryckningen blev ju svår att få tag på däremot.
Ja, precis. Ja. Där får man jobba.
När hon inte ens själv har ett ex.
Där får man jobba lite. Hårt. Jag har ett ex.
Jag har också ett ex. Snart på eBay. Nej.
Ja, precis. Men, och det är också slutet för vårt avsnitt. Vi kan säga att i nästa avsnitt så kommer det bli en samrecension av Theos okulta kuriositeter. Deus Ex Machina, sonen. Och sen kommer jag att prata om, som jag sa, Deadly Hands of Kung Fu. Vi kommer att prata Justice League United. Och sen så har Anders läst någonting riktigt tungt till nästa vecka.
Ja, verkligen. Ja. Tung litteratur.
Tung litteratur. Så det blir nästa vecka, och tills dess, läs mer serier.